Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Malin Fricke och jag är programledare i podden. Med mig som vanligt har jag gymnasieläraren och Göteborgskännaren Mattias Axelsson.
Hej Malin.
Hej. Innan vi sätter igång här så skulle jag vilja påminna er om att om ni vill slippa reklamen i podden så ska ni bli Patreon på patreon.com/gatorochtorgigoteborg.
Och förutom att du slipper reklamen så får du också tillgång till alla Patreon-exklusiva avsnitt. Det vill säga varannan vecka så har vi ju ett exklusivt avsnitt som man bara får tillgång till om man är månadsgivare. Och vi har faktiskt kommit över 50-gränsen. Vi är alltså nu mer än 50 personer som är månadsgivare, vilket är jätteroligt.
Det tackar vi för.
Stort tack till, nu satte jag i halsen här också. Stort tack till er som är månadsgivare.
Idag ska vi prata om en gata som sträcker sig från Dag Hammarskjöldsleden till Frölunda torg, nämligen Marconigatan. Och varför ska vi prata om Marconigatan?
Jag har faktiskt länge funderat på det här med att göra ett avsnitt om den här väldigt lite märkliga gatan. Alltså det är ju en gata som inte är en paradgata som Kungsportsavenyn eller en gata som har spännande affärer och restauranger som Magasinsgatan. Den har inte heller den här fantastiska sekelskiftsarkitekturen som Linnégatan, utan det är en lite undanskymd gata. Och jag vet att du brukar håna gatan när vi är ute och promenerar här i Frölunda och säger hur illa du tycker om Marconigatan. För det är ju en gata som, precis som du säger, sträcker sig från Dag Hammarskjöldsleden genom Frölunda hela vägen egentligen till Västerleden. Den avslutas ju i och med Frölunda sjukhus, den byggnad där vi sitter och spelar in och tittar ut över Marconigatan.
Mm. Nej, men den är ju verkligen inte trevlig att gå längs. Det känns som en bakgata, en glömd gata, en gata som bara finns till för att transportera sig från punkt A till punkt B eller avlasta större vägar eller någonting. Mm. Men den är otroligt tråkig att gå längs.
Ja, alltså tittar man på hur den är beskriven så beskrivs den just som en matargata. Det vill säga en gata där trafiken matas fram. Och egentligen så kan man säga att det bor ju ingen längs med Marconigatan. Det finns några hus som har adress Marconigatan. Det är ju dels det här huset där vi sitter, Frölunda sjukhus. Men det är ju på Marconigatans absoluta avslutning. Och det är ju som en liten avstickare från egentliga Marconigatan. Och sen finns det de husen som ligger inne på Frölunda torg. De vita husen. Men i övrigt så är det ju inga hus som har adress Marconigatan, utan det är en gata just att transportera sig från en plats till en annan. Man matar fram trafiken.
Marconigatan har ju funnits sedan 1950.
Ja, alltså den har haft namnet sedan 1950. Det är i slutet av 1950 som man från Göteborgs stads sida bestämmer att den här gatan ska heta Marconigatan. Då har den delvis en annan sträckning än vad den har idag. Den går ungefär fram till där hållplatsen Musikvägen är. Och tittar man på äldre kartor över Frölunda, det finns ju sådana här sockenkartor från det tidiga 1900-talet innan Västra Frölunda socken blir en del av Göteborg. Och då finns det ju ingen gata överhuvudtaget där Marconigatan går idag, utan det är ju ren jordbruksmark. Så när man drar fram Marconigatan, då drar man den över mark där det inte har funnits några vägar tidigare i egentlig mening.
Ja, men jag tänker alla andra gator runt omkring Marconigatan heter ju någonting som har med radio att göra. Mm. Varför heter inte Marconigatan det?
Ja, alltså den första delen åtminstone av Marconigatan, den delen som är vid Järnbrott och runt Radiotorget, där heter ju gatorna som Bildradiogatan och Rundradiogatan. Och då skulle man kunna tänka sig att Marconi har någonting med radio att göra. Och det har det ju, även om Marconi då är namnet på en person. Det är en italiensk fysiker, så uppfinnare, som levde vid förra sekelskiftet. Och han lyckades i början av 1900-talet fånga upp trådlösa signaler från Cornwall i en mottagare på Newfoundland. Så han var en pionjär inom det här med trådlös överföring, det som ligger grunden för radion. Och han får faktiskt Nobelpriset i fysik 1909, Giuseppe Marconi. Så även Marconi är ju ett namn som kommer av kopplingen till radio.
Men var börjar gatan då?
Ja, den börjar ju vid Marconi-motet. Och ordet mot, det är ju ett ord för en trafikplats där olika gator knyts samman. Och det är ett ord som egentligen bara används här i västra Sverige, i Göteborg. Och sen på några platser uppe i Uddevalla. Och sen ska det tydligen finnas mot även i Västerås. Men i övrigt så är mot, alltså som i Marconi-motet, inte ett ord som är allmänt förekommande i övriga Sverige. Men Marconi-motet, det är ju en avfart från Dag Hammarskjöldsleden. Och Dag Hammarskjöldsleden i sin tur sträcker sig från Linnéplatsen hela vägen ner till Söderleden. Och det är en gata som har fått sitt namn efter den svenska generalsekreteraren från FN, Dag Hammarskjöld. Först hette den Dag Hammarskjölds väg, och sen så i och med att man bygger ut den som en motorväg så får den namnet Dag Hammarskjöldsleden. Och den här delen av Frölunda, alltså längs med Särbanan, där har det gått vägar långt tillbaka i tiden. Så Dag Hammarskjöldsleden är egentligen inte en ny gata, även om själva namnet och att man gör det till en motorväg givetvis är ett 1900-tals fenomen. Och motorvägen bygger man ju efter att Marconigatan har dragits fram. Man bestämmer att bygga motorväg 1966, och sen så börjar man bygga motorvägen i slutet av 1960-talet. Och då kommer man ju fram till den slutsatsen att Marconi-motet får ju sitt namn av Marconigatan och inte tvärtom. Så Marconigatan har gett namn till Marconi-motet, det vill säga där Marconigatan börjar. Sen själva Dag Hammarskjöldsleden, det är faktiskt inte längre en motorväg, även om den på vissa kartor markeras som en motorväg. Åker man med bil eller buss längs med Dag Hammarskjöldsleden så ser man att det inte finns några skyltar för motorväg kvar, eftersom det idag är en kommunal stadsväg. Och från Göteborgs stads sida åtminstone så vill man undvika att ha så kallade stadsmotorvägar.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Så Marconigatan fanns redan på plats när Marconi-motet byggdes?
Ja, i och med att Marconigatan i någon mening invigs redan 1950. Och då kan man ju säga att Marconigatan dras fram över gammal jordbruksmark. Och anledningen till att man bygger Marconigatan från början, det är ju för att man börjar bygga nya bostadsområden i de områden där det tidigare har varit jordbruksmark. Och det första området i gamla Västra Frölunda som man bebygger, det är ju då järnbrott. Det byggs faktiskt redan i början av 1950-talet, bara några år efter att Västra Frölunda har blivit en del av Göteborgs stad. Och då bygger man nästan 3000 lägenheter i olika typer av hus. Det finns lamellhus, det finns punkthus, det finns radhus, det finns villor. Och alla gatorna i järnbrott får ju då namn efter radio och television på olika sätt. Vi har ju givetvis Radiotorget som byggs 1953 och invigs 1954. Men vi har också Relägatan och Televisionsgatan och Rundradiogatan. Och just Radiotorget, det är första gången i Sverige och ett av de första tillfällena i Europa som man bygger en så stor handelsplats utanför själva stadskärnan. Det vill säga första gången som man bygger ett rent stadsdelstorg med så många olika typer av affärer som det är på Radiotorget när man inviger det i början av 1950-talet. Och själva ordet järnbrott, det tror ju en del har att göra med att det har funnits järnbrytning. Men första gången som vi har belägg för föregångare till järnbrott, det är från 1400-talet. Och det troliga är snarare att det betyder röjd mark, för man har inte hittat några belägg för att det ska ha funnits någon typ av järnbrytning i järnbrott. Men idag så är ju järnbrott med Radiotorget i centrum verkligen ett utmärkt exempel på den här tidiga 1950-talsbebyggelsen som vi har på olika platser runt om i Göteborg och Sverige.
Radiotorget känns ju då som en föregångare till de här torgen som vi uppväxta vid.
Ja, vi har ju till exempel pratat om Vårväderstorget som bara byggs några år efter Radiotorget. Och även Axel Dahlsums torg är ju ungefär, det kommer ju senare än Radiotorget givetvis. Eftersom Radiotorget är först så måste ju alla torg i någon mening komma därefter. Men vi har ju runt om i Göteborg en lång rad stadsdelstorg med mer eller mindre utbyggd service.
Mm. Alltså förr kändes det mer som att det fanns lite viktiga ställen på torget där man gjorde sina ärenden, fast bank och post och så vidare. Men nu så är det ju lite omodernt, om man säger.
Ja, de är inte stadsdels. I och med att vi har bil och mycket, mycket bättre kommunikationer idag så är det betydligt lättare för någon som bor i järnbrott att ta sig till Frölunda torg där du har ett betydligt större utbud av service än vad du har vid Radiotorget, även om det finns en hel del butiker kvar vid Radiotorget.
Ja, jag tror att de flesta som bor nära ett sånt torg, ett sånt klassiskt, är inte beroende av just det torget.
Nej,
men det finns faktiskt en del butiker kvar på Radiotorget.
Kan ju rekommendera fiskaffären där vi brukar handla sill lite då och då.
Superfin.
Den är verkligen värd att lyfta.
Jättemånga goda sillar bland annat har de. Men åter till avsnittet här då. Men om vi tänker att man åker från Marconimotet in på Marconigatan och så har vi järnbrott på vänster sida. Vad ser vi då på högra sidan om Marconigatan?
Där ser vi ett område som är ganska precis 10 år yngre än själva järnbrott. För där har vi ett område som vi kallar för Flatås. Och det området som ligger närmast Marconigatan, det bebyggs i början på 60-talet. Och det är ungefär 2000 lägenheter som ligger i 3-4 vånings lamellhus. Och de här husen, de bygger man på gamla LV6-marker. Och LV6 är ett gammalt regemente. Och det kan man ju faktiskt fortfarande se spår av i Högsbo sjukhus. Så länge som det nu får stå kvar. Men där Flatås ligger, där har man ju då byggt lamellhus i början på 60-talet. Men det som kanske är mest intressant för Marconigatans del, det är ju att om man åker längs med själva gatan och tittar till höger, så det första man ser där, det är ju parkeringsplatser. Och just de parkeringsplatserna, där finns det ju ganska långt gångna planer på att bygga hus under de kommande åren. Och där har man från kommunens sida en idé om att Marconigatan ska utvecklas till en attraktiv stadsgata och att själva stråket mellan Frölunda torg och Marklandsgatan ska bli mer sammanhängande. Och jag vet inte, tror du att det finns någon möjlighet att göra Marconigatan till den här attraktiva stadsgatan om man bebygger med fler hus, till exempel på parkeringsplatserna vid Flatås?
Nej, men det känns ju som att spårvagnen och naturen med berget där vid Flatåsskolan, så det kapar liksom av möjligheten till att det ska bli en någon slags gånggata, paradgata.
Du tror att det kommer fortsätta vara en matargata snarare än att bli ett attraktivt stadsstråk genom Frölunda?
Ja, det tar liksom stopp där som ett timglas liksom. Men däremot den leden där vid Marconimotet, där har de ju pratat om att det ska bli någon slags paradgata,
en boulevard. Just det. Jag tänkte jag skulle nämna någonting om
Linnéplatsen.
Mm. Jag tänkte jag skulle nämna någonting om det när vi pratar om Dag Hammarskjöldsleden. Vi kanske får göra ett specialavsnitt om Dag Hammarskjöldsleden vid tillfälle, där vi fördjupar oss i möjligheten att göra om det till en boulevard. Jag är väldigt skeptisk och tveksam till det.
Det är podden ska arbeta med framöver.
Mm. Boulevarder. Ja, nej, men alltså, just i Flatå så finns det åtminstone långt gångna planer på att göra om Marconigatan. Och om man fortsätter sen längs med Marconigatan så kommer vi ju till det som de flesta nog egentligen räknar som Frölunda. Även om Flatås och Järnbrott också i någon mening tillhör Frölunda. Och när vi kommer fram till Hållplats Musikvägen, då är vi så långt fram som Marconigatan sträckte sig när den drogs fram i början på 1950-talet. Och det var här som bussarna vände, för längre än så kom man inte. Och tittar man på gamla bilder och gamla kartor från 50-talet så ser man ju att Flatås är under uppbyggnad i det tidiga 60-talet. Järnbrott är byggt på 50-talet och man börjar bebygga områdena runt Musikvägen. Men längre fram än så gick inte gatan på 1950-talet, utan det är först när vi kommer fram på 60 och slutet på 60-talet som Marconigatan får sin hela nuvarande sträckning.
Det svänger ju Marconigatan när vi kommer in i det Frölunda som växer fram på 60-talet med olika namn från instrument.
Ja, vi har ju till exempel Fagottgatan och vi har Pianogatan och vi har Dragspelsgatan. Så någonstans kan man ju här säga att Marconigatan byter lite grann inriktning och vi får en annan typ av dels bebyggelse men också andra typer av gatunamn. För Järnbrott, där har vi kopplingar till radio. Men när vi nu kommer in i den sydligaste delen av Marconigatan, då får vi andra typer av namn. Och de första husen som jag tror att man ser när man svänger in på den här delen av Marconigatan, det är ju de stora orangea höghusen som i folkmun här i Frölunda kallas för lösgommarna, för att de ser ut lite som tänder. Och det finns ju andra programledare till den här podden som hävdar att de husen är de vackraste i Göteborg. En liten passning till dig, Daniel. Jag vet inte om du, hur du tycker som programledare nummer två, skulle du ranka dem som de vackraste husen i Göteborg?
Ja, de sticker ut kan man säga.
Mm. Och de är ju
sina konkava långsidor.
Mm. Ja, men det är en väldigt speciell arkitektur och en ganska speciell färg på dem kan man ju säga. Och tanken med den här liksom annorlunda formen, just de konkava långsidorna, alltså där var tanken att man skulle minska husdjupet på mitten där det var som sämst med ljusförhållandena. Och det har ju gett den här ganska karaktäristiska byggnadsformen. För har man väl sett de här husen, de orangea som sticker upp ur marken, så är ju de väldigt, väldigt pampiga. Och de förekommer ju även till exempel i en serie som Vår tid är nu, när de ska ge exempel på typisk 60-tals bebyggelse. Och det har vi också fler exempel av på längs med Marconigatan. Vi har ju kommandobryggorna som man faktiskt ser här uppifrån 16:e våningen på Frölunda sjukhus. Det är de höga, grå husen som sticker upp. De kallas ju även för strykjärnen. Och står man uppe på någon av de översta våningarna i kommandobryggorna så har man en fantastisk utsikt ut över havet. Sen har vi ju nedanför kommandobryggorna längs med Pianogatan ett lite mindre hus som kallas för Käpp. trappen, eller J-huset tror jag det kallades när det började bebyggas, för då var inte den sydligaste delen av huset ännu bebyggt. Och både kommandobryggorna och käppen ritas under det tidiga 1960-talet.
Men det här var ju också en del av miljonprogrammet, va?
Nej, inte. Det här är en vanlig missuppfattning och det är bra att du tar upp den så jag får vederlägga den. För miljonprogrammet, det är ju de hus som byggs mellan 1965 och 1974. Och egentligen allting norr om Västerleden, alltså hela dragspels, både norra och södra Dragspelsgatan, Käppen, Lösgommarna, Flatås, allting det bebyggs egentligen före miljonprogrammets dagar. Däremot allting söder om Västerleden, alltså Tynnered, det är miljonprogramsbebyggelse. Och man kan lite grann se det om man tittar på bebyggelsen i Frölunda. Att även om husen är ganska monumentala, om man tänker att det är så här grå betongbebyggelse, så skiljer ju sig de olika områdena åt väldigt mycket. Att kommandobryggorna ser inte alls ut som Lösgommarna, som inte i sin tur ser ut som Mandolingatan. Att husen är väldigt olika i sin arkitektur.
Ja, väldigt blandade sorters hus.
Och man försöker ju också anpassa husens läge ut efter geografin. Att man låter till exempel husen på norra och södra Dragspelsgatan klättra upp för bergen. Och jämför man det med väldigt typisk miljonprogramsbebyggelse som vi har i till exempel Norra Biskopsgården eller Hammarkullen eller Angered, så är arkitekturen här i Frölunda mer diversifierad, alltså den skiljer sig åt mellan de olika områdena.
Man kan tänka sig att det var ganska fint att flytta in i ett av de här Lösgommarna.
Ja, jag tror att de som flyttade in här var människor som framförallt upplevde den ökade standarden som någonting fantastiskt. Att man hade ljusinsläpp från två olika håll, att du hade tillgång till badrum och rinnande vatten och stora rymliga kök. För det var ju det man ville när man byggde husen på 50-60 och sen även under miljonprogrammets dagar. Miljonprogrammet är ju ett begrepp som tyvärr idag är väldigt smutskastat, att det är liksom grå betongbebyggelse, prefabricerade betongelement som man snabbt sätter ihop. Men kvaliteten på husen och framförallt den standardhyrning som det var för många tror jag är svår att underskatta, vad säger man? Jag tror att många gillade åtminstone att flytta in i de här husen.
Ja, man kanske hade bott med toalett på gården och utan rinnande vatten i lägenheten och så vidare. Och inte haft någon balkong heller, för det ser man ju i de flesta hus.
Mm.
Just balkongen.
Mm.
Men att man förknippar miljonprogrammet med någonting negativt har ju mer med att man har låtit det förfalla än att det var något sunkigt från början.
Ja, och sen finns det givetvis stora problem med miljonprogrammets arkitektur som vi kan återkomma till vid ett annat tillfälle när vi besöker något rent miljonprogramsområde. För det finns ju miljonprogramsområde inte alls långt. Vi har Opaltorget till exempel. Och Smaragd och Rubingatan i Tynnered, det är ju miljonprogramsområden.
Kan vi göra.
Mm.
Som man kan se så byggs det ju en hel del här nu i runt Frölunda torg.
Ja, alltså själva torget, det byggs ju ut kontinuerligt. Vi har ju gjort ett avsnitt om Frölunda torg, så vill man fördjupa sig i det så kan man backa tillbaka i våran katalog. För det köpcentrum, det invigs ju 1966 av dåvarande kommunikationsminister Olof Palme. Och sen så har ju själva torget byggts ut i flera olika etapper. Då var det norra Europas största köpcentrum. Man hade två varuhus, det fanns en bowlinghall, det fanns social sjukvård, det fanns restauranger och bostäder. Och det som är slående när man tittar runt, precis som du är inne på, det är ju att det är oerhört mycket nybyggnation runt omkring Frölunda torg. Vi har ju ett bostadsområde som har stått nu i några år som heter Lilla Marconigatan. Och det är ju de husen som ligger uppe på Frölunda torgs parkering. Och det är ju ganska intressant hur man nyttjar marken där. Det vill säga, istället för att ha massa parkeringsplatser som tar upp yta, så bygger man hus uppe på parkeringshuset så att vi får bostäder ovanför parkeringshusen. Och sen har vi ett helt nytt bostadsområde som växer fram längs med spårvagnsspåret, alltså längs med Mandolingatan. med en bebyggelse som är också på samma sätt som den tidiga bebyggelsen i Frölunda diversifierad. Det vill säga husen skiljer sig väldigt mycket åt i utseende. Och det ska bli väldigt intressant att se hur det här påverkar övriga Frölunda. Att man får så här mycket nybyggnation. Det är ju tusentals nya människor som ska flytta in här i Frölunda under de kommande åren.
Men i slutet på Marconigatan så hamnar vi ju på antingen på baksidan av Frölunda torg eller i Frölunda sjukhus.
Mm.
Som en gång i tiden kallades för skräckens hus.
Ja, det är så fantastiskt. Jag hittade ju när jag tittade i tidningsdatabasen en artikel från, jag tror att det är Expressen eller om det möjligtvis är Aftonbladet. En sån här stor svart rubrik som kallades skräckens hus och sen ett svartvitt foto över Frölunda sjukhus. Och har man inte sett Frölunda sjukhus är det nästan svårt att beskriva vad det är för typ av byggnad. För när vi pratar om övrig bebyggelse i Frölunda så är ju den, även om den kan vara grå och ganska liksom maffig i de här kommandobryggorna, så är det ju ändå med lite olika former och det är balkonger som sticker ut och det är lite olika färger även på husen. Om du tittar på lösgommarna som är orangea, pianogatan som är brunt. Men om du skulle beskriva Frölunda sjukhus för någon som aldrig har sett det, hur skulle du beskriva Frölunda sjukhus?
Jag tycker det ser ganska rått ut. Mm. Det är rått och kallt, vitt med mycket betong.
Mm.
Och de första 7 våningarna är ju Frölunda sjukhus, specialistsjukhus då. Så där kan man inte gå av om man åker hissen upp till bostäderna som börjar på våning 8 till våning 17.
Mm. Ja, det är inte säkert att alla vet det, att från våning 8 uppåt så är det ju faktiskt bostäder. Och man kan ju då alltså, precis som du och jag, bo i en lägenhet här uppe på 16:e våningen och titta ut över Frölunda. Och tittar man på huset utifrån så är det svårt att tänka sig att någon skulle vilja bo i det här huset. Och när det byggdes så byggdes ju som ett sjukhus. Men de översta våningarna har ju alltid varit bostäder. Men när huset invigs i slutet av 1960-talet, jag tror att det invigs sommaren 1968, några år efter Frölunda torgs invigning. Man skulle ha invigt det redan vid nyår, men de kraftiga höststormarna 1967, som många äldre göteborgare säkert minns, så försenades bygget, för kranarna som användes kunde inte jobba på så höga höjder. Men när Frölunda sjukhus invigs så är det Göteborgs högsta byggnad. Och själva sjukhuset, när det invigs, så finns det en rad olika mottagningar. Man har mentalvård och hudvård, men man har också gynekologimottagningar. Och precis som vi redan har nämnt så är de första 6 våningarna reserverade för sjukhuset, men resten av våningarna från 7 och uppåt, där har man då lägenheter. Men när huset invigs så ser det inte ut riktigt som det gör idag.
Men vi kunde ju läsa i den här gamla artikeln som du hittade att det fanns, nu blir det lite specifika, men det fanns 10 stycken 6-rumslägenheter för läkare och 170 enrummare för sjuksköterskor och vårdbiträden.
Ja, man kan ju väldigt tydligt se klasskillnaderna här. Att läkarna, de skulle ha de stora, pampiga våningarna. Och sen fanns alltså jättemånga små lägenheter i det här huset. Och det här var ju en planering som säkert lät bra i teorin för de arkitekter. De tyckte ju det.
Annars hade de aldrig byggt huset. Jag tänkte mig på arbetarna. Hade du velat bo på jobbet?
Nej, och det ville ju inte sjuksköterskorna eller läkarna göra. Så det var egentligen vare sig läkare eller sjuksköterskor som visade något större intresse för att hyra de här lägenheterna. Så det står en massa tomma lägenheter, och vilka är det då som får flytta in i de tomma lägenheterna?
Ja, de som inte har någon annanstans att bo.
Ja, och de som till exempel socialtjänsten i Göteborg behöver hitta placering för. Så socialbyrå 5 ihop med Göteborgshem, de placerar helt enkelt sina klienter här i huset under 70- och 80-talet. Och i en av de artiklarna som jag hittade när jag läste på om sjukhuset så skriver en boende, eller berättar en boende, att risken för hemfridsbrott och överfall är uppenbar. I hissarna kan man ständigt räkna med sällskap av hotfulla personer. Entrén används närmast regelbundet som toalett av vissa personer. Och det hemska är ju att det här huset kallades ju i folkmun för trampolinen. Och anledningen till det var att det var så oerhört många människor som hoppade från huset och helt enkelt avslutade sina liv genom självmord. Och sen så på 1970-talet så har man planer faktiskt på att göra ett hotell med restaurang i huset. Men de planerna, de bordlades. Och det finns väldigt kluvna och delade uppfattningar om det här huset. Det finns ju många som tycker att det är ett oerhört fult hus. Samtidigt så menar bedömare att det är ett välbevarat exempel på rekordårens ideal och att det genom sin höjd och monumentalitet fyller en viktig roll i stadsbilden. Och här citerar jag från någon av de utredningarna som Göteborgs stad har gjort när man har tittat på olika bevarandeprojekt och varför man ska bevara vissa typer av hus. Och i någon mening så kan man ju faktiskt säga att den resa som vi har gjort längs med Marconigatan hela vägen från 50-talsbebyggelsen i Järnbrott via Flatås som byggs på 60-talet, husen på Musikvägen och Fagottgatan som byggs på tidigt 60-tal, hela vägen fram till Frölunda torg och Frölunda sjukhus som då byggs i slutet på 60-talet, så har vi tagit oss igenom de svenska rekordåren då den svenska ekonomin går som smort. Det är ekonomisk tillväxt varje år, nästan ingen arbetslöshet, en hög befolkningstillväxt och det finns en väldigt hög framtidstro och optimism, vilket gör att man bygger alla de här bostadsområden på mark som tidigare var ren jordbruksmark.
Man bygger högt upp i skyn.
Ja, och jag tycker ju faktiskt att många av de hus och de områden som vi har gått förbi när vi har gått längs Marconigatan är ganska maffiga och en del av dem är ju till och med ganska fina. Jag kan till exempel hålla med Daniel i viss utsträckning att husen på Fagottgatan, alltså lösgommarna, framförallt när solen går ner och man får solen lysa mellan husen, så är det ett ganska vackert område.
Ja, man kanske inte bara tänker på funktion utan också att det ska vara trivsamt. Det
finns inte bara funktion utan även ett inslag av estetik i de här husen. Sen kan jag hålla med dig om att det sista huset på gatan, alltså det huset där vi sitter just nu och tittar ut från 16:e våningen, Frölunda sjukhus, det är inget vackert hus. Samtidigt så är det...
Det är en magnifik utsikt mot havet. Ja, utsikten... Det är Vinga fyr, som vi säger till alla.
Mm, det kan man säga här uppifrån. Men samtidigt så är det ju något speciellt med den här brutalismen som man ser när man står vid entrén till Frölunda sjukhus och tittar upp på det här huset. Det är någonting speciellt att titta upp på ett 17-våningshus utan balkonger, helt liksom slät fasad i princip. Det är inga ornament eller utsmyckningar.
Men du får se fördelarna, Mattias. 10 minuter på cykeln ner till badet.
Ja, fantastiskt. Jag är nöjd.
Solnedgång i horisonten, nu kör vi. Därmed så är ju Marconigatan slut.
Ja, vi har kommit hela vägen ner till Lerjöksgatan, tror jag den gatan heter, som ansluter till Marconigatan här nere. Och vi är färdiga med Marconigatan.
Ja, vi vill också passa på att tacka alla Patreons.
Så hörs vi igen om en vecka från en helt annan plats i Göteborg.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då! Torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.